Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Då hälsar jag välkomna igen till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson, och mitt emot mig, Hamid Safar, nyss hemkommen från New York i USA.
Det stämmer.
Hur var det?
Det var faktiskt väldigt trevligt. Väldigt spännande stad, New York. Det finns en del historia där, men det finns mycket att se, mycket museer. Men det är en stor smältdegel av människor, och framförallt att det var så levande under större delen av dygnet. Det är man inte riktigt så van vid här i Sverige.
Nej, det är ju en miljonstad på liksom ett helt annat sätt än städer som vi är vana vid från Sverige. Framförallt, men även från Europa i övrigt, tänker jag.
Precis.
Kan tipsa lyssnare, om ni vill veta mer om USAs historia, så finns det en jättebra podcast som heter Stjärnbaneret. Jag tror att jag har tipsat om den tidigare. Det har varit lite av en inspiration till den här podden, Kungar och krig. Idag så ska vi prata om järnåldern. Vi har kommit till vårt tredje avsnitt i den här serien om svensk historia. När vi, efter våra första två pilotavsnitt, vi har gjort ett om stenåldern, ett om bronsåldern, och nu kommer den tredje epoken i forntiden, nämligen järnåldern. Och vad befinner vi oss i tid till att börja med?
Man definierar järnåldern som en epok som börjar 500 före Kristus, och den håller på fram till medeltidens start. Cirka 1100 efter Kristus. Precis.
Och det man brukar säga är någonstans starten för medeltiden. Det är ju när kristendomen kommer till Sverige. När kristendomen blir så pass etablerad i Sverige att övriga gamla religioner trängs ut och Sverige blir en del av någonstans den västerländska kristenheten.
Precis. Så det skiljer sig åt från de andra epokerna vi varit inne på tidigare. Där man definierat dem utifrån vad man använder för verktyg. Utan här är det liksom mer religionsövergång.
Som är liksom slutet för järnåldern. Precis. Till. Men fortfarande så är det ju den här epoken, järnåldern, är ju som en del av den här forntiden. Precis. Där vi fortfarande inte har så mycket, eller vi har inga skriftliga källor förrän precis på slutet av perioden, när vi kommer till det vi kallar för vikingatid.
Precis.
Som för övrigt kommer bli ett eget avsnitt. Nästa avsnitt kommer vi prata mer om specifikt vikingatiden.
Precis.
Men övergången från bronsålder till järnålder, då är vi då som sagt 500 före Kristus.
Precis.
Någonstans. Hur ser det ut i övriga Europa och världen? Vad har vi för händelser? För vi är ju ganska sena med järnåldern här i Norden.
Precis. Järnåldern börjar ju under olika tider i övriga delar av Europa, men framförallt i övriga delar av världen börjar man olika tidsperioder. Men viktiga händelser som vi har som sammanfaller med 500 före Kristus är ju cirka, där har vi ju babyloniska fångenskapen, vi har
de första grekiska,
antiken. Antika Grekland har ju liksom utvecklats till en stark civilisation kring
eller den håller på att utvecklas i alla fall. Jag vet inte exakt när den till höjdpunkten, brukar man säga, när ens 300-400-talet före Kristus, med Aten och Sparta och filosofi.
Precis.
Och demokrati och hela den biten. Men så som jag har förstått det, så har det åtminstone börjat, alltså grekerna har börjat kolonisera Medelhavet.
Precis. Och vi har ju den första, då har vi också källor från den första filosofen Thales, som kom där cirka 500 före Kristus. Så därifrån har vi skriftliga källor från det antika Grekland. Men här i Norden, som du var inne på, så har vi liksom ganska sent, det börjar väldigt sent.
Och då är det precis på samma sätt som när vi pratar om övergången från stenålder till bronsålder. Det här är ju ingenting som sker över en natt eller under ett år.
Det är ganska flytande.
Att nu slutar folk att använda brons och börjar använda järn istället. Utan järnet har ju liksom successivt kommit in under en längre period. Och sen så har vi någonstans historiskt bestämt att 500 före Kristus så sätter vi liksom punkten för bronsåldern och nu börjar järnåldern.
Precis.
Och brons kom vi fram till när vi avsnittet om bronsåldern för 2 veckor sedan. Att det framförallt var ett material man använde i smycken och en del vapen, kanske inte vapen så mycket för strid utan mer som vapen som hade för liksom, vad kallar man det?
Ceremoniella
behov snarare än för strid. Och bronset var dessutom ett material som inte finns naturligt i Sverige, alltså koppar och tenn fanns inte, utan det var importerat material som man smälte ner och sen använde.
Precis.
Vad är liksom skillnaden mellan brons och järn, de stora viktigaste skillnaderna?
Viktigaste skillnaden är ju att en viktig skillnad är att järn är mer hållbart än vad brons är, och det går att använda till vapentillverkningen på ett mycket mer användbart sätt. Järn, som du är inne på, finns ju väldigt rikt här i Sverige, så det är ett grundämne, Fe. Och man har större nytta av det i den dagliga användningen så att säga än vad man har
bronset.
Och den också, det går också att slipa järnet på ett sätt som man inte kan göra med bronset. Bronset är mjukare och inte lika hållbart som järnet.
Men en av de absolut viktigaste skillnaderna som du nämner, det är just att det är, järn har vi naturligt i Sverige. Så det finns malm, alltså sjömalm och myrmalm, och det finns även i gruvor. Men vid den här tiden så är det framförallt i sjön och myrarna som man plockar upp malmen som man sen då använder sig av. Och en viktig skillnad där blir ju att i och med att bronset var då användes för statussymboler som smycken och svärd och liknande. När man går över till järnåldern så innebär ju det att när bronset då förlorar sin betydelse blir det också lite grann utmanande av de här hierarkierna.
Precis.
För att är det inte bronset lika viktigt utan järnet blir det viktiga, och järnet är någonting som liksom fler har tillgång till, så kan inte gamla hövdingar som har liksom byggt sin makt på bronset riktigt liksom behålla sin makt på samma sätt längre.
Precis. Och det är inte heller så lätt som att säga att järnet bara är bättre än bronset, för att med järnet kommer också andra utmaningar. Bronset kan ju använda vanligt ved för att smälta ner.
Du behöver inte ha lika höga temperaturer.
Precis, men järnet kräver avsevärt högre temperaturer. Det räcker inte bara med ved, utan det behöver använda träkol. Och träkol har en egen produktion som också är komplicerad. Så att det är både fördelar och nackdelar med att använda sig av järnet.
Men och sen en annan, när vi då pratar övergången från bronsålder till järnålder, så brukar man prata om att det sammanfaller också med en klimatförändring.
Precis.
Att det blir betydligt kallare här uppe i Norden. Man brukar använda begreppet fimbulvinter, som ju är från den fornnordiska religionen, men det finns ju de forskare som menar att den här fimbulvintern som man pratar om i någonstans asatron och fornskandinavisk religion har en motsvarighet i att det faktiskt blev avsevärt mycket kallare någonstans där på 500-talet före Kristus. Och hur påverkar det människor att liksom temperaturen sjunker?
Ja, man börjar till exempel använda sig av byxor som man inte gjorde tidigare. Man förändrar också hushållningen ute på landet. Man lever i långhus, man flyttar in boskapen in i långhusen och lever nära dem för att bibehålla värmen i bostäderna. Men, och det i sin tur resulterar också i nya sjukdomar. Där man, sådana sjukdomar som tidigare överfördes mellan djur överförs också nu för första gången från djur till människor. Så att det medför ju också vissa andra nya problem för människan med sjukdomar. Men det är klart att kylan innebar en någonting som människan behövde förhålla sig till på ett nytt sätt.
Och jag tänker att det också påverkar lite grann. För att även om vi sedan 4000 år före Kristus någonstans har börjat prata om att vi människor har blivit bofasta och vi har gått in i liksom en bondeålder där folk är jordbrukare, så förekom det ju fortfarande att man flyttade. Man var liksom inte bofast för hela livet.
Nej.
Men i och med att det blir kallare under järnåldern så blir någonstans bosättningarna betydligt mycket mer permanenta. För har man en plats där man vet att man kan odla, så då flyttar man inte därifrån, för att det kalla klimatet gör ju att men det är svårt att hitta bra ställen att odla på, och har man väl hittat det, då kommer man vara kvar där förmodligen i generationer framåt.
Precis, precis. Och vi pratade tidigare avsnitt om kon. Den ko man har under järnåldern, den är mindre än uroxen. Man har avlat fram en mindre ras av nötboskap. Vi kan också nämna katten som blir ett nytt djur i Sverige under järnåldern. Och kattens historia, som många säkert känner till, den börjar ju i Egypten, i den antika Egypten. Och det var romarna som kom i kontakt med katten, tamkatten i Egypten, och tog med sig den upp till Europa, och sen så har den slutligen kommit till Sverige också. Så den introducerades i Sverige under järnåldern också.
Så det är en tid av ganska stora förändringar, järnåldern. Och nu ska vi också komma ihåg att från stenåldern via bronsåldern till järnåldern så pratar vi om kortare och kortare tidsperspektiv. Precis. Alltså stenåldern, den är jättelång, då pratar vi om tusentals år. Bronsåldern, då är vi drygt 1000 år. Medan järnåldern då är liksom nere, och vi vet framförallt mer och mer detaljer. Fortfarande finns det inga liksom individer riktigt som trädde fram förrän absolut i slutet av järnåldern, när vi har de liksom första kungarna och de första personerna som vi faktiskt känner till.
Precis.
Men vi vet ju mer och mer ju närmare nutid vi kommer på något sätt.
Precis. Och man kan också nämna att du var inne på det här med ceremonier tidigare. Man börjar använda sig av en ny typ av begravningsceremonier under järnåldern. Man börjar kremera människoliken, vilket i sin tur är lite trist för oss att vi inte har lika mycket gravlämningar på samma sätt som vi har från exempelvis bronsåldern. Under bronsåldern så lämnade man ju gravföremål med den döde i samband med begravningsceremonin. Och vi har inte lika mycket från järnåldern mot bakgrund av att man kremerade liken. Så det är lite synd.
Ja, det gör ju att vi liksom inte kan använda arkeologiska liksom forskningsmetoder på samma sätt. Ju färre fynd vi har, desto sämre Precis. Blir det på något sätt.
Och kremeringen är ju någonting som också man har under vikingatiden. Under asatron så kremerar man ju folk. Och det är först i övergången till kristendomen som kremering avtar.
Precis. Och jag tänker att det speglar ju förmodligen också synen på livet efter döden på något sätt. Där hur man behandlar de döda. Att vi, alltså inom kristendomen, när den kommer till Sverige på någonstans 1100-talet. Så att vi inte kremerar därefter, det har ju sin liksom förklaring i vilken tro man har, vad som händer med kroppen efter döden. Och att man kremerar har ju också liksom sin betydelse och förklarar hur människor trodde. Och vi ska komma in lite på det när vi pratar om vilka religiösa föreställningar och så som fanns i Norden vid den här tiden. Men jag tänker att man brukar traditionellt dela in järnåldern i lite olika delar. Och den första, någonstans de första 500 åren från 500 före Kristus till Kristi födelse brukar man kalla då för romersk järnålder eller keltisk järnålder. Och den här perioden är väl framförallt den som är den mest fyndfattiga från järnåldern. Alltså det är där vi har minst lämningar från den förromerska eller den keltiska järnåldern. För det som hände sen under, medan åren går under järnåldern, så växer ju framförallt romerska riket. Och det har ju stor, även om det är ganska långt ifrån Norden, så liksom tränger ju romarriket från att ha varit en stad på den italienska halvön till att växa till ett jätteimperium. Kanske ett av de största vi någonsin har sett i världen.
Precis, sträcker sig från de brittiska öarna ända bort till Syrien. Och ner mot Nordafrika.
Och har ju, när det är som störst, har ju Medelhavet som ett innanhav. Att liksom kontrollera i princip hela kustremsan, södra Europa, norra Afrika. Vilket gör att då Medelhavet blir Mare Nostrum, vårt hav.
Precis, så övriga Europa genomgår en stor transformation med det romerska riket. Man börjar också, de etablerar också en statsmakt med tydlig administration på ett sätt som inte funnits tidigare. Och blir också ett sammanhållet rike med en ledare som styr. Så att det, övriga Europa nere på kontinenten, så sker det stora förändringar. Men vi här uppe i norr, Vi påverkas i viss grad av det.
Och vi... Men vi inlämnas ju aldrig i det romerska riket, så som till exempel brittiska öarna eller i Spanien eller Grekland eller liknande. Men det som händer och som gör att man då kallar nästkommande 400 år från Kristi födelse till 400 efter Kristus för romersk järnålder, det är ju då som det romerska riket liksom dominerar i Europa, tränger undan kelterna, vilket gör att det blir någonstans en direktkontakt mellan det romerska riket och germanstammar, vilket gör att handeln också ökar.
Precis.
Vilket gör att mer, alltså vi har till exempel romerska mynt och liknande. Precis. Från det romerska riket som vi har hittat här i vad heter det, i Norden.
Ja.
Så vi kan liksom, vi kan veta att handeln är väldigt livlig. Alltså det finns handel som pågår mellan romerska riket och Norden vid den här tiden.
Precis, och myntfynden som du säger, det är ett av de viktigaste fynden, eller viktigaste bevisen vi har på att det har skett en kontakt mellan olika folkslag där det har funnits ganska stora avstånd mellan människor. Och där är mynten en viktig kvarlämning från den här perioden.
Och det vi ska komma ihåg är att vi har ju fortfarande inga enade kungariken uppe i Norden, utan det är ju mindre liksom, hövdingadömen som kanske kontrolleras. Man kontrollerar en by eller man kontrollerar ett antal byar som ligger anslutna till varandra. Precis. Och det är ju inte liksom, Sverige, Norge, Danmark ännu på kanske tusen år, utan det är fortfarande små samhällen, små ättesamhällen eller vad man ska kalla det.
Precis.
Men det romerska riket, eller Västerrom rättare sagt, när vi ska vara petiga, faller någonstans 400-talet. Har vi något exakt årtal där?
452 tror jag det är.
Får gärna googla, för jag kommer inte ihåg exakt när det
är. Förlåt, 476.
476.
Efter Kristus.
Efter Kristus. Så brukar man säga att Västerrom faller för att de blir invaderade av olika stammar från norra.
Precis.
Europa.
Medan Östrom fortlever ända tusen år till.
Precis, och det här är någonting som man ofta glömmer. Mm. Alltså man pratar om det romerska riket just utifrån Västroms perspektiv. Att när Västrom faller 476 så faller romarriket.
Precis.
Men det stämmer precis som det stämmer för det västromerska riket. Men,
Östrom menar man ju först att det är när, vid Bysans fall, eller snarare vid när Östrom förlorar Konstantinopel på 1400-talet. Så det är liksom Östroms definitiva fall.
Mm. Och när liksom romarrike eller Västerrom då faller på 400-talet, så börjar nästa epok i under järnåldern, nämligen folkvandringstiden, som varar någonstans i 100-150 år. Och folkvandringstiden, anledningen till att det heter så, det är ju för att man pratar om att olika stammar liksom rör sig över större områden när nu romarriket inte finns kvar. Utan då blir det mer av rörelse, mer av liksom konflikter, en oroligare tid i Europa. Och det så märker man ju här i Sverige eller Norden också.
Precis. Det finns liksom, vi har liksom lämningar av strider mellan olika hövdingar, hövdingssamhällen.
Ja, till exempel fornborgar är ett sånt exempel att det finns från den här perioden just försvarställningar som finns, som då indikerar på något sätt att det var en orolig tid och att det hände någonting radikalt annorlunda. Och en sak som vi bör nämna när vi pratar järnålder, det är ju Uppåkra. Alltså den stad i Skåne som faktiskt, vad jag känner till, är den stad som under liksom längst tid har funnits. För den fanns ungefär under 1000 år, från liksom runt Kristi födelse till år 1000 ungefär. Ligger, eller låg ungefär där Staffanstorp ligger.
Precis,
i Skåne. Och är en av de liksom, det vi känner till av de större, liksom större städerna i nuvarande Sverige.
Precis.
44 hektar stor, läste jag mig till, att den ska vara betydligt större än till exempel Birka.
Precis.
Som man pratar betydligt mycket mer om. Fanns under betydligt längre tid än Birka. Var liksom ett maktcentrum under väldigt lång tid. Och troligtvis bodde det mycket människor, mycket handel, liksom fokuserat, koncentrerat till Uppåkra i Skåne. Och jag tänker att Skåne ligger väldigt bra till där för just det här.
Precis, och det var ju väl också, man har väl också hittat liksom lämningar efter material som kommit långväga från andra delar av världen.
Ja, jag tror att det finns liksom lämningar så långt från liksom Irak och Uzbekistan har man hittat i Uppåkra. Vilket liksom tyder på att det var ett handelscentrum, att mycket handel bedrevs och att det var stor kontakt mellan människor i Uppåkra och människor i andra delar av världen.
Den här, jag tänker utifrån Uppåkra och det vi vet om samhället, så blir det också intressant att sätta det i ett sammanhang kring den här klassiska akademiska striden som funnits mellan de som menar att Sveriges vagga står vid Mälardalen i relation till Skaraslätten.
Ja, just det. Ska vi verkligen in och peta i den myrstacken? Det känns som att vi kommer få en del arga mejl och kommentarer om vi vill liksom ta ställning i den striden.
Jag bara tänker att Uppåkra brukar ju inte riktigt nämnas i de sammanhangen.
Nej, och det är liksom intressant för att någonstans så brukar man ju räkna bort Skåne och liksom Blekinge, Halland när man pratar om svensk historia. För att det var ju faktiskt inte... Alltså, Skånes historia är ju mer dansk än vad den är svensk. Precis. På något sätt. Att den var ju dansk betydligt längre än vad den var svensk. Den blev ju dansk någon gång på, eller Skåne blev dansk någon gång på 1300-talet. Mm. För att sen bli svenskt igen, alltså mitten på 1600-talet i freden i Roskilde. Vilket gör att de lämningar, säkert fornlämningar vi har ifrån Skåne och Blekinge och Halland brukar ju ibland liksom glömmas bort just när det. Vi pratar svensk historia. Det är väldigt mycket fokus just på det som vi hittar i Uppsala, Gamla Uppsala och även sånt som vi hittar på Västgötaslätten i Skara och liknande. Mm. Så det, jag tror det är viktigt att liksom tänka, när vi tänker svensk historia, att liksom även inkludera de sydliga landskapen, även de inte under lång tid inte var svenska.
Precis. Precis. Man har, om man nämner någonting mer kring Uppåkra så vet vi också att det fanns offerceremonier. Mm. Det finns lämningar av det man kallar för, vad ska man säga, där man offrade, alltså till gudar. Mm. Vissa, det man har inne i tempel så har man en offerplats.
Ett altare.
Altare, precis. Att det finns lämningar efter altare också. Mm. Så uppenbarligen är det tydligt att det funnits någon typ av religiös tro som är kopplad till offer också.
Mm. Men den här folkvandringstiden då brukar man säga slutar någonstans 550 efter Kristus. Mm. Och då kommer en epok som är helt unik för svensk del, nämligen vändeltiden, som man brukar räkna från 550 efter Kristus till cirka 800 efter Kristus och vikingatiden någonstans börjar. Och vändeltiden, den har ju fått sitt namn efter en vändel i Uppland, alltså i närheten av Uppsala, där man har hittat, liksom, det finns mycket fynd, alltså det är en rik fyndplats.
Med båtgravar har man hittat.
Båtgravar till exempel. Vad har vi mer på vändel och vändeltiden?
Det var ju, det vi vet är ju att där är det, de här gravarna, där har man olika material från alltså krigsmaterial. Vi har hittat sköldar och svärd, spjut och liknande. Och man har också hittat offer från hästar och hundar i vändelområdet. Och vi har lärt oss mycket om den perioden utifrån dem, alltså vilka båtar man byggde, vad var det för skepp man hade när man när man bedrev handel. Så det har varit en viktiga fynd som man hittat i Vendel för att förstå hur man förflyttade sig med båtarna. Och man vet ju också att det här var ett ganska rikt område. De här gravfynden som man har hittat, de har ju haft, det är ingenting som vanliga människor ute i småbyen använder sig av, utan det här har ju varit hövdingar och motsvarande som har lämnat de här båtgravarna.
Och just närheten till Uppsala gör ju också att vi kan börja någonstans se konturerna av det som sen kommer att bli Sverige.
Precis.
Med att vi har liksom någonting, alltså svear.
Precis.
Och exakt vilka de är och hur mycket kontroll de har och vilken typ av rike vi pratar om.
Precis.
Ska vi kanske vara lite försiktiga med att slå fast säkert, men att på något sätt så börjar olika hövdingadömen slå sig samman och ha någon form av gemensam administration, kanske man ska säga, men någon form av gemensam kontroll över ett större geografiskt område.
Precis.
Det som någonstans Sverige, som sen när vi kommer liksom ytterligare ett par hundra år framåt i tiden slås ihop med götar och blir det som sen ska bli Sverige. Men när vi pratar om då Sverige, så då får vi tänka oss att det sträcker sig för någonstans norra Uppland, upp till de skogarna som är där norr om Uppland, neråt längs med kusten, kanske ner till gränsen mellan Södermanland och Östergötland någonstans. Och i det så ska vi också ligga till Öland, Gotland plus kanske delar av Baltikum. Precis. Kan man tro att svearna också kontrollerade vid den här tiden.
Precis. Man kan väl också nämna att vi har lite skriftliga källor från den här Wendel-epoken.
Ja, alltså det, nu börjar det bli lite intressant historiskt, just för att under järnåldern generellt så börjar vi få de första skriftliga källorna, nästan någon skriftliga källor som nämner människor här uppe i Norden.
Precis.
Och jag tror att de äldsta källorna, de är från liksom runt åren runt Kristi födelse.
Mm.
Jag tror att Tacitus, eller hur man uttalar det, någonstans sår, kan det vara 100 efter Kristus, skrev om folkstammar här uppe i Norden. Så att de första liksom beläggen vi har för i skrift för att det liksom finns människor och kungar och liknande här uppe i Norden, det är från liksom utomnordiska källor. Det är från till exempel då romerska historieskrivare och liknande.
Det är spännande att det finns utomstående som identifierat att det finns faktiskt folkslag här uppe och att det finns ett liv och småsamhällen här uppe i nordliga Sverige också, eller nordliga Norden.
Ja, men precis. Men hur, alltså, om vi tänker att nu börjar vi någonstans närma oss skriftliga källor och medeltid och sådär. Men vi har fortfarande inte några individer som trädde fram i historien. Det har vi först under vikingatiden. Men hur tror du att, hur var det att leva i Norden under, säg, sen järnålder, någonstans där, romersk järnålder, folkvandes i vendeltid? Vad gjorde människor och hade man det?
Man hade ju jordbruk, man hade djur och levde i hus, mindre byar, mindre samhällen. Det var ju få samhällen som var av den storleken som i Uppåkra.
Mm.
Men det fanns ju... man talar väl också om att den här kallare perioden var den första då också befolkningen började krympa i antal för första gången. Mm. Fram tills dess har den ökat i antal, men nu krymper den. Och jag tror att man också pekar på att sjukdomarna är en sådan sak som gör att befolkningen krymper också.
Ja, och då, precis som du var inne på tidigare, kombinationen där att man lever närmare djuren. För det är ju en av de saker som krävs för att vi ska få epidemier.
Precis.
Av det slaget. Liksom att olika typer av sjukdomar hoppar från människor till djur. Men fortfarande så är det ju så att de flesta människor lever ju som bönder och gör det.
Mm.
Och befinner sig på samma plats under hela sitt liv i princip, kan man säga.
Precis. Vendeltiden, den är ju inte så jättelång heller. Den pågår från, man brukar väl definiera den som mellan 550 till 880.
Någonstans när vikingatiden börjar. Det beror lite på vad man sätter liksom startpunkter för vikingatiden.
Precis.
Och vikingatiden är då, brukar vi räkna som den sista perioden, alltså den yngre järnåldern. För precis. Det är när vikingatiden tar slut och kristendomen på något sätt etablerar sig i Sverige, så har vi definitivt lämnat forntiden och trätt in i någon form av historisk tid. Precis. Där vi har skriftliga källor från medeltiden, typ någonstans mitten på 1000-talet eller 1100-talets början någonstans där.
Precis. Och det är också lite spännande att tänka, vad var det som gjorde att folk plötsligt började mer övergå till den här asatron?
Mm.
Jag tänker med kristendomens inträde i Norden, så vet vi att okay, det var bland annat med missionärer eller anskar lyfte fram som en viktig person. Men vi har ju inte någon motsvarande person vad gäller asatron.
Nej, det är rätt intressant just det där med asatron, för att det är ju... Egentligen, alltså kristendomen har vi ju idag en ganska tydlig relation till, och vi förstår liksom kristendomen som ett begrepp. På samma sätt är det med islam och judendomen, att de är alltså tydligt definierbara. Det finns heliga skrifter, precis. Det finns framträdande profeter, det finns dogmer.
Ja, ceremonierna är väldigt tydligt framskrivna.
Ja, men precis. Och det finns religiösa ledare som uttolkar de här skrifterna. Precis. Det finns liksom... religiösa skolor du kan gå i liksom för att lära dig, och de också, framförallt de abrahamitiska religionerna är väldigt tydliga att de är kopplade till böcker, alltså de är skriftliga religioner.
Precis.
Kristendomen till Bibeln och islam till Koranen och så vidare.
Precis.
Medan då den fornnordiska religionen eller asatron är på ett helt annat sätt.
Mm.
Vilket gör att det kan vara lite svårt för oss liksom moderna människor att förhålla oss till och förstå vad är den här asatron. För vi har en så tydlig bild av vad är en religion. Alltså en religion ska innehålla en gud, en bok, präster eller imamer eller rabbiner. Det ska innehålla liksom regler för hur man ska leva som finns nedtecknade på olika sätt.
Mm.
Men asatron är ju inte alls på det sättet.
Nej,
utan hur är asatron?
Asatron är ju... En annan viktig sak som man bör nämna också när det gäller, framförallt tänker jag, kristendomen och islam, är att det också finns ett ganska tydligt missionerande inslag i de här religionerna.
Precis.
Att det finns en expansionistisk idé om att det här är en religion som ska sprida sig till fler människor.
Precis.
Och fler landområden. mot, den är inte alls lika framträdande inom judendomen. Nej. Men
och det är därför judendomen är så mycket mindre religion än vad kristendom och islam är.
Precis, och någon motsvarande idé tror man inte har funnits inom asatron.
Nej.
Vilket gör att den är därför ganska, vad ska man säga, isolerad till Norden.
Mm.
Men vi har det vi vet om asatron är framförallt mycket om mycket skrifter, men många av de här skrifterna som handlar om asatron är skrivna ganska sent.
Mm. Det är ju isländska sagor. Precis. Framförallt på typ 1200-talet som är skriven då, dessutom utifrån ett kristet perspektiv.
Precis.
Så man ska ju ta dem liksom för vad de är, alltså de är skrivna långt senare och kanske utifrån någon form av propagandistiskt perspektiv.
Precis.
Men med alla de reservationerna lagda. Precis. På det så har vi ju ändå en del förståelse och kunskap om vad som fornskandinavisk religion eller asatro är.
Precis.
Och till att börja med, det finns inte bara en gud. Det
finns flera
det
gudar.
Det finns flera gudar. Det finns olika typer av gudar.
De har olika funktioner.
De har olika funktioner. Mm. Vi tar liksom typen av gudar, så är det ju asar och vaner, tror jag. Den andra stora kategorin är. Och asagudarna kanske är de mest kända. Där vi har Oden och vi har Thor och vi har Loke. Och av vanerna så tror jag att det är Frej och Freja som är mest kända.
Precis.
Men vad har de här gudarna för olika funktioner?
Ja, och det som man brukar säga är ju att gudarna är den här, under den här perioden, alltså inom asatron, de har ju också en funktion att, alltså förklarar ju vissa fenomen.
Mm.
Thor, det är ingen slump att Thor är liksom oskguden. Det förklarar, det blir också en klassisk förklaring varför det liksom mullrar på himlen. Någonting som kan förefalla väldigt skrämmande. Mm. Men man kopplar det till en gud, till en gudom.
Det är liksom det Thor som rider med sin vagn och slår med sin hammare mjölner på liksom på molnen, och så börjar det oske.
Precis, men också, jag menar, man har ju inom traditionella, alltså gamla religioner, så brukar man ju alltid leta efter återkommande fenomen. Som till exempel fruktbarhet är ju någonting som man går utifrån. Och där finns det också en tydlig fruktbarhetstradition inom asatron också. Och det är också kopplat till jorden man lever av. Och samma sak har man ju hittat i andra forntida religioner, att fruktbarhet återkommer. Det är ingen slump att man i många gamla religioner har till exempel en fallosymbol eller annan motsvarande fruktbarhetssymbol.
Men om vi ska ta de här klassiska gudarna inom asatron, så Oden, vem var det?
Oden är ju liksom, vad ska man säga, slarvigt motsvarigheten till Zeus inom asatron.
The big boss, the big boss, står längst upp.
Precis, vishetens gud, klok.
Även krigets gud, va?
Även krigets gud, offrade sitt ena öga för visheten. Vad heter källan den offrade sig? Jag har glömt bort, tror jag.
Ingen aning, jag säger pass på den.
Och han hade,
jag vet vad hans små fåglar heter. De heter Hugin och Munin.
Ja, och så hade han en häst, 8 fot häst, Sleipner. Precis, så och
det är en liten intressant grej där, apropå just historiska källor och sånt, så kanske man kanske inte tänker på som historiska källor. Det är som ortsnamn. Mm. Vi har ju här söder om Göteborg Onsala.
Precis.
Som betyder Odens sal.
Precis.
Och bara genom att veta, alltså känna till begreppet Onsala, att det namnet, så liksom kan vi sluta oss till att det namnet är förkristet, att det.
Precis.
Kommer liksom från en period innan kristendomen kom till Sverige. För.
Precis.
Hade man liksom gett namn till en stad efter kristendomen, då hade man ju aldrig kallat den för Odens sal. Så Onsala som namn beträffat är ju åtminstone för kristet.
Precis. Det är också, jag tror också det ligger nära till hands att tänka sig att Torslanda är ett förkristet område. Ett förkristet namn.
Mm.
Vi har väl också Torshamra.
Ja, det finns ju massvis. Enormt många olika namn som är kopplat framförallt till Oden och Tor. Då.
Som är de två stora viktiga gudarna.
Mm.
Sen så finns det ju andra gudar. Du var inne på Loke och
den lömske guden. Och sen så Frej och Freja, som ju inte är asagudar, utan de är ju vaner. De är ju då gudar, men inte asagudar. För där skiljer man ju inom den fornskandinaviska religionen mellan asar och vaner, som är två olika typer. Och sen så människor lever ju liksom i liksom separat från asarna och vanerna, fast asagudarna har ju ändå liksom mänsklig, man tänker ju dem som människor med någon form av övernaturliga förmågor på något sätt, så de är inte skilda.
Nej.
Från oss så som gud är inom islam och kristendomen.
Precis, en annan sak som man kan liksom göra en direkt jämförelse med antikens gudar är ju också att asagudarna, de interagerar med människan direkt.
Mm.
Precis på samma sätt som till exempel Zeus och de övriga gudarna gör Hades
och Poseidon och liknande.
De liksom har ett aktivt ingripande i människornas liv och förändrar liksom ödet för människorna. Så trodde man ju också om asagudarna, att de inträdde i människornas liv. Till skillnad från den kristna guden som är mer transcendent och inte alls ingriper i människornas öde på samma sätt.
Nej, precis.
Och det är klart att då får man ju en annan gudssyn när de är så nära in på människornas öde och påverkar och förändrar den. Men däremot kan man väl säga att en vanlig missuppfattning av de här asagudarna i mer, vad ska man säga, modern bemärkelse är väl att det här med människooffer. Mm. Det är, oftast brukar man ju beskriva att det finns människooffer. Men vi har ju faktiskt väldigt få källor på att det faktiskt har funnits människooffer. Ändå så lever det där så...
Jo, alltså det är så smaskigt på något sätt att föreställa sig att man offrade människor. Det har ju kanske förekommit, men som sagt, vi vet inte så mycket om det egentligen. Men om vi liksom tittar på den här föreställningsvärlden som fornskandinavisk religion innebär, så är det ju inte bara att det finns gudar, utan det är också väldigt många myter och berättelser om de här gudarna och om hur världen skapas och kanske framförallt hur världen ska gå under. Precis. Som ju liksom har satt spår i, om inte annat, populärkultur och föreställning med Ragnarök. Precis. Och någonstans världens undergång där många av de här gudarna kommer dö. Jag tror att Odin och Thor kommer dö i Ragnarök och Precis. Sen så kommer att världen att återuppstå efter Ragnarök på något sätt.
Precis. Så man har en tydlig skapelseberättelse också.
Mm.
För första gången här i Norden har vi spår av en skapelseberättelse kopplat till människornas religion.
Mm.
Så det finns en, vad ska man säga, en motsvarighet även som inom kristendomen och islam, att jorden skapas.
Precis, och sen så skulle man väl kunna anta att även, liksom, även tidigare under brons- och stenålder har funnits föreställningar om hur världen har skapats och liknande. Men det är ju det att vi har ju, där vet vi ju inte.
Ja, precis.
Alltså vi kan ju se lite grann hur människor har begravt och om man har offrat och vad man har offrat och liknande.
Mm.
Men just det här att vi inte har några skriftliga källor gör att vi inte kan veta så mycket om vilka gudavärldar, alltså vilka föreställningar man har om gudar, man vet inga föreställningar om, eller kan inte veta vilka föreställningar man har haft om världens skapelse, utan det är ju först nu när någonting finns nedskrivet, förvisso ett par hundra år senare.
Precis.
Men det finns ändå liksom föreställningar och idéer om den här gudavärlden.
Precis, man brukar ju inom religionsvetenskapen säga att människor har i alla tider trott, alltså man har trott på någonting för att förklara naturliga fenomen.
Mm.
Så det är en väldigt modern företeelse att man inte tror.
Mm.
Människor har i alla tider trott för att förklara just liksom, till exempel åskan, vi var inne på åskan, men också solen, fruktbarhet och så vidare. Så att det är liksom mer logiskt att människan tror. Alltså det är lite svindlande tanke. Att det är
och ska man vara krass så är det väl fortfarande det absolut vanligaste i världen. Alltså den idén om religion som finns i Sverige, det vill säga det här att dels att religionen är en privatsak och den här idén om att religion handlar framförallt om tro, att det är din personliga övertygelse, alltså en väldigt luthersk tanke.
Precis.
Den är ju extremt ovanligt, alltså det räcker ju med att du kommer ner till Sydeuropa.
Precis.
Och katolicismen för att du ska få en annan, och kommer du till den islamska världen. Precis. Eller till Sydamerika eller till Asien.
Så präglar det hela samhället.
Ja, och där är ju liksom, där är inte religion någonting du tror, utan religion är en del av dig. Du kan liksom inte ställa dig utanför religionen.
Precis. Och så har det ju stor sannolikhet varit under den här epoken vi pratar om, asatron och så vidare. Människorna var införlivade i det samhället som fanns med de ceremonier som fanns. Och...
Ja, det var ingenting du ställde dig utanför. Du sa inte liksom att nej, jag tror inte, jag är ateist.
Precis.
Det, var liksom, det är ju ett modernt begrepp det här att kunna liksom föreställa sig världen utan någon form av gudomlighet och någon gudomlighet som förklarar varför saker och ting händer i världen.
Precis, och sen så får man ju också komma ihåg att asatron, det var inte så att den upphörde bara med när kristendomen, jag tänker med när kristendomen blev liksom etablerat i Sverige, det var inte så att den upphörde omedelbart.
Nej.
Utan vi vet ju att det fanns ute i bygden föreställningen om gudarna.
Ja, och framförallt om vi ska titta på mer av folktro, alltså det här tron på troll och tomtar och vättar och liknande, så levde ju det kvar alltså långt in på 1800-talet. Jag skulle säga att det liksom det är först under med industrialisering och urbanisering precis. Som det här liksom har mer eller mindre försvunnit. Men i som bondesamhället typ på början på 1800-talet så fanns ju idéer om tomtar och troll precis. Högst levande. Sen så tror jag inte att man trodde på liksom Oden och Tor längre.
Man ställde ut gröten under vintern ja, till tomten som
precis.
Kom. För att få en bra skörd.
Ja. Och det var ju en övertygelse om att det faktiskt fanns en tomte som kom och åt den här gröten. Och gjorde man inte, ställde man inte ut det så skulle han liksom se till att
skörden inte blev
ja, precis. Bra. Och att man behövde liksom den här typen av offer även långt, långt, långt efter att kristendomen har kommit till Sverige. Men vad är det då som liksom sätter, vi har varit inne lite på det, men när tar järnåldern slut? Vad är det som liksom, slutar man använda järn? Eller vad är grejen?
Nej, det är inte därför. Det gör vi än idag.
Ja, precis.
Medeltiden, ja. Det är det som gör att järnåldern upphör. Eller man har bestämt att där någonstans så slutar järnåldern för att hitta någon slags naturlig övergång till en annan epok.
Precis, för det är det som är det viktiga någonstans, att när vi pratar om epoker så är det hela tiden konstruktioner. Mm. Och alltså, att prata om järnålderns slut någonstans på 1100-talet, givetvis handlar inte det om att nej, men nu slutar vi att använda järn. Nej. Verktyg eller liknande, utan järnet fortsätter ju, alltså vi lever ju fortfarande i järnåldern precis. I någon bemärkelse, järnet och framförallt stålet då, har ju fortfarande enorm betydelse för oss i
mitt om industrin.
Ja, och med industrialiseringen på 1800-talet så kommer järnet och stålet få ännu större betydelse. Utan det som någonstans gör att järnåldern tar slut och vill lämna forntiden, det är ju det här att vi får skriftliga källor
precis.
Och att Sverige blir kristet och Sverige inlemmas i någon form av kristen gemenskap precis. Under påven. Alltså blir katolskt under 1100-talet.
Och så Olof Skötkonung som första kristen kung i Sverige. Ja. Men man brukar väl säga att det är nästan in på 1100-talet som Olof Skötkonung blir väl krönt på 1000-talet.
Ja, jag tror att han blir kung någonstans slutet på 900-talet, döps 1080. Kanske, och sen precis. Så dör han 1022 någonting.
Precis, så vi pratar ändå liksom om 1000 år nästan ja. Ytterligare efter ja. Olof Skötkonung, så det är inte så att Sverige blir ett kristet land bara med Olof Skötkonung.
Nej, och man brukar ju, för den här podden heter ju Kungar och krig, och när vi har lämnat vikingatiden efter nästa avsnitt så kommer vi komma in på de första kungarna och då är det med Erik Segersäll, det är Olof Skötkonung, det är hans barn Anund Jakob och Emund den gamle som är de första kungarna som vi faktiskt känner till som är historiskt belagda och framförallt det som gör att de brukar räknas som de första svenska kungarna, det är ju att Erik Segersäll är den första som vi bevisligen vet är kung över hela Sverige. Och Olof Skötkonung är den första som är kung över både Svearna och Götarna, vilket gör att liksom Olof Skötkonung brukar då räknas som den första svenska kungen, den som är kung över ett område som någonstans i någon bemärkelse liknar det som vi idag kallar Sverige.
Precis.
Men då ska vi komma, då räknar vi bort Skåne, Halland, Blekinge, egentligen allting norr om liksom norra Uppland, alltså Jämtland och Härjedalen och Dalarna upp där, det ligger ju inte under Olof Skötkonung, utan det är en ganska liten del av det vi idag kallar Sverige.
Precis.
Men fortfarande så brukar vi räkna det som den första svenska kungarna, eller första svenska kungaätten, den Erik Segersällska, eller Uppsalaätten som man ibland kallar den också.
Precis, du var inne på det här med tidsperspektiv, att hur man ska förhålla sig till dem. Jag tänker på att vi vet ju att Anskar kom till Sverige på 1800-talet. Men
du sa inte 1800-talet?
Nej, 1800-talet. Så han kom till Sverige på 1800-talet, men det dröjde ändå över 200 år innan Olof Skötkonung kröntes.
Ja, jag tror att man ibland liksom överskattar Anskars betydelse. Alltså att han blir liksom en symbol som liksom den första kristna missionären som kommer till Sverige för att försöka kristna.
Precis.
Men lyckas ju verkligen inte med det. Utan, men å andra sidan, så det här när man pratar om kristnandet som är någonstans då slutpunkten för forntiden, vilket gör att den blir liksom viktigt att prata om, är ju en process som man kan se på liksom flera olika plan. Å ena sidan så har vi det här med att kungarna blir kristna, som är liksom en viktig del, för det är det vi historiskt liksom sätter som punkter, att men Olof Skötkonung kröns, då är den första kristna kungen. Sen har vi ju den här att faktiskt individer kan bli kristna, så de kan omvända sig. Till exempel, jag tänker vikingar som är ute på vikingatåg, precis. Möter kristna missionärer nere i England eller i Ryssland. De kan ju omvända sig själva precis. Och bli kristna. Så det är ju förmodligen, eller alldeles uppenbarligen så, att det fanns kristna svenskar eller kristna människor i Sverige långt innan Olof Skötkonung.
Precis.
Valde att kröna sig.
Och säkert till och med innan Anskar.
Ja, definitivt. Vi kan ju liksom inte med säkerhet veta när de första människorna
från Norden blev kristna.
Blir liksom de första kristna människorna i... Och ett tredje perspektiv, det är ju det här liksom att när vi officiellt någonstans blir en del av den katolska kyrkan, där vi får liksom biskopssäten. Precis. Och vi får liksom en officiell kontakt med kyrkan i Rom, och det, då är vi väl på 1100-talet. Precis. Tror jag, som vi liksom inlämmas i den här. Precis. Kristna gemenskapen. Så att Sverige blir kristet, det kan man ju liksom se utifrån olika perspektiv. Det händer inte vid en tidpunkt. Nej. Utan det beror lite på vilket perspektiv vi har på. Precis. Att Sverige blir kristet. Pratar vi om enskilda individer som blir kristna, pratar vi om kungar, eller pratar vi om liksom en officiell del av den katolska gemenskapen?
Precis. Och det där tror jag är ett väldigt viktigt perspektiv att ha i åtanke, att även om vi har vikingar som är ute och reser, man är på de brittiska öarna, vi vet också att de har varit nere i Konstantinopel, det har vi lämningar av, de har med sig mynt därifrån, från Bysans. Men det vi kan säga är väl att det är först med övergången till katolska tron som vi blir, mer officiellt blir en del av en större gemenskap med Europa.
Ja, på något sätt kan man ju säga att det är så. Precis som du säger, att vikingatiden, det är första gången som alltså, folk från Norden liksom ger sig in i och gör avtryck i europeisk politik på något sätt. Men först som en del av katolska kyrkan så blir vi liksom uppmärksammade av människor på, eller på kontinenten på något sätt. Att vi liksom blir en del av en europeisk gemenskap. Och sen så är ju den gemenskapen fylld av konflikter under liksom hela historien på olika sätt. Vi har ju enorma, eller flera krig och konflikter mellan Sverige och andra länder, men också fredliga perioder där vi liksom, man kan väl säga att, kanske svårt att säga om det är mer krig eller om det är mer fred, men lika mycket som det är krig och konflikter så är det ju handel mellan. Precis. Sverige och liksom övriga europeiska länder genom. Precis. Historien.
Och man ska inte heller glömma att många gånger har ju en religions... vad ska man säga? När människor byter religion. Det är också kopplat till ekonomiska fördelar. Det är nog också mer praktiskt att vara kristen. Och därav byter människor religion från asatro till kristendom. Och så vidare och så vidare.
På samma sätt som att Gustav Vasa valde att gå över till lutherska tron. Det var ju inte för att han var liksom övertygad lutheran förmodligen.
Alltså inte brinnande...
Nej, det var inte förmodligen en brinnande religiös iver, utan det var för att han ville ha pengar. Att han kunde liksom beslagta kyrkans gods och lägga dem under kronan istället för under påven.
Precis.
Vilket han behövde ju pengar där på 1500-talet. Men det kommer vi till om jättemånga avsnitt när vi kommer till Gustav Vasa. Det är fortfarande 500 år kvar.
Precis.
Men om vi ska sammanfatta järnåldern här nu. Från 500-talet före Kristus till 1100-talet efter Kristus. Precis. 1500-1600 år någonting. Precis. Vad är de viktiga liksom hållpunkterna på järnåldern när man ska liksom bang, bang, bang?
Viktigt är ju införandet av järn.
Mm.
Viktigt är väl också att människor bor på ett annorlunda sätt. Man bor nära djuren. Temperaturen blir kallare, viktigt att komma ihåg.
Vilket påverkar människors sätt att leva och vara.
Precis, precis. Katten ska man inte glömma heller. Att vi vet att tamkatten infördes under järnåldern i Sverige. Vi börjar få... man har en ny form att... man börjar kremera människor. Mm. Vi har inte riktigt lika många gravlämningar på samma sätt som från bronsåldern. Sen vet vi också att man... Sen övergången till... Alltså vi har också källorna på asatron.
Mm.
Som vi har genom belägg från källor från isländska
sagor. Och även att kontakten mellan människor i Norden och i övriga Europa är ganska livlig under järnåldern, säkert under den senare delen, eller åtminstone under den romerska järnåldern och sen under vikingatiden.
Precis.
Och sen givetvis mellan den här övergången från forntid till medeltid.
Precis.
Så har vi också stora, alltså mycket kontakt mellan Europa i övrigt och Norden.
Precis. Och det här är också den sista epoken som är kopplad till ett material, järnet i det här fallet.
Ja, precis. Efter det här avsnittet kommer vi inte prata om vare sig sten, brons eller järn, utan nu blir det mer att vi pratar om epoker kopplade till människor och till händelser, för att nu har vi liksom skriftliga källor från 1000-talet och framåt på ett helt annat sätt än vi haft tidigare.
Precis.
Så innan vi lämnar...
Ska vi nämna några tips på populärkulturella fenomen?
Precis.
Som vi gjorde sist.
Jag tänkte, har du någon... film på järnåldern?
Ja, alltså jag tänker att det är ju mer kopplat till vikingatiden. Alltså järnåldern, i och med att vi inte har så förbaskat mycket källor från just järnåldern, alltså skriftliga källor från järnåldern utöver asatron. och vikingarna så är ju väldigt mycket kopplat till vikingar. Mm. Och jag tänker, nära till hallen så ligger ju den här serien Vikings.
Mm. Har du sett den?
Jag har sett ett antal avsnitt av den.
Är den bra?
Den är väldigt spännande kan jag säga.
Är den historiskt korrekt?
Alltså jag tror att den är... jag tror att det finns inslag av både och. Mm. Jag tror att det finns liksom inslag av den som man kan säga att ja, men så här såg den nog till när man förflyttade sig med till exempel båtar. Men den är full av intriger. Så betoningen på den är liksom inte hur människor levde utan snarare alla de här intrigerna. Mm. Men också man förföljer dem när de förflyttar sig till de brittiska öarna och kontakter med hövdingar på, där borta.
Och ska vi prata den här perioden, alltså senare delen av järnåldern, så är ju Trädgårdars land av Jan Fridegård en fantastisk bok. Precis. Jag tror inte den finns som film. Möjligt att den gör det, men väldigt, väldigt bra bok. Tre delar, jag har bara läst den första delen. Den handlar ju om en träl och liksom... hur han försöker bryta sig loss från sitt trällavarande till en träldom och bli en fri man. Och en väldigt, väldigt bra skildring av den här tiden.
Det glömde vi nästan ändå, att det finns ju trälar i Sverige. Så det finns människor som inte är fria.
Precis.
Människor är också en ägodel.
Ja, en handelsvara också blir ju trälarna.
Precis.
Så att den kan jag rekommendera varmt att läsa. Sen har vi ju, alltså kopplat till asatron, så har vi ju Thor i Marvel Universe.
Nämna den.
Jag har faktiskt på grund av mina barn nu äntligen sett de sista två Marvel-filmerna, Endgame och... kommer ihåg den näst sista filmen.
Har du sett mer än mig när det gäller Thor?
Ja, okay. Ja, Thor är ju en av karaktärerna i Marvel Universe där, och även Loki tror jag finns med på ett hörn.
Just det.
Och just asagudarna har ju, där finns det ju mycket inom populärkultur och liknande, alltså berättelser kring Odin, och där har vi också som vi nämnde tidigare namn på platser och liknande.
Är det inte Anthony Hopkins som spelar Odin? Jag tror att Anthony Hopkins.
Oj, det jag säger, pass på den.
Jag är
nästan
säker på det.
Yes, har vi något mer sista på järnåldern? Annars säger vi tack för den här gången, så hörs vi igen om 2 veckor och då ska vi prata vikingatid.
Tack så mycket.
Hej då.
Kungar och krig produceras av Riostat Media AB.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features 2 of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.